Klockan är nu 3 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu. I studion har vi mig, Elin Gustafsson, och dig,
Tiva Bilalansson. Det här är dagens rubriker. Ny dom i snipparfallet, resistans mot antibiotika och förtroendebarometern.
Vi börjar med det mediala snipparfallet. Domen kom idag klockan 11 och vi har pratat med Andreas Anderberg, universitetslektor i straffrätt. Och han säger så här.
Jag tror inte att högsta domstolen på något sätt har påverkats av de mediala påtryckningarna, utan jag tror att de har behandlat det här alldeles sakligt och konstaterat helt enkelt att hovrätten har gjort fel och därför så får hovrätten göra om.
2022 dömdes en man vid Hallands tingsrätt till 3 års fängelse för våldtäkt mot barn. Men när domen prövades vid hovrätten här i Göteborg så friades mannen.
Ja, första gången då så blev han ju alltså friad då för att hovrätten valde att de hade lite svårt att förstå det här begreppet då, snippa, och valde att slå upp det i en uppslagsbok och tolkade då som att det var fråga om de kvinnans yttre könsorgan.
Domen lyftes till högsta domstolen och beslutet togs att fallet skulle prövas i hovrätten igen. Klockan 11 idag fastställde hovrätten tingsrättens tidigare beslut. Mannen döms alltså till 3 års fängelse för våldtäkt mot barn.
Reporter var Klara Gustafsson.
Nu går vi vidare till poliser. 2 poliser attackerades i januari av en person med svärd i Huskvarna. Den ena polisen fick livshotade skador. Nu åtalas en 35-årig man för försök till mord, grovt våld mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen, rapporterar TT. Det var den 7 januari en granne anmälde 35-åringen för störande beteende. När polisen kom till platsen hoppade mannen ner från sin balkong. Med sig hade han ett svärd och 3 knivar. Han gick sedan till attack mot poliserna. Mannen nekar till brott.
Och nu till lite lokalt guld. Den omtalade guldtvisten där guld- och platinattackor hittades i ett nyköpt hus i Mölndal har nu tagit en ny vändning. Göteborgs tingsrätt häver nämligen beslaget av attackorna, rapporterar TT. Men vem som får guldet är fortfarande oklart. Tingsrätten kan nämligen inte avgöra vem som har rätt till guldet. Nu är det istället polismyndighetens uppgift att fastställa det.
Vidare till könssjukdomar. Antibiotikan blir mindre effektiv mot könssjukdomen gonorré. De senaste 2 åren har gonorré ökat kraftigt. Om den inte behandlas kan den leda till infertilitet för både män och kvinnor. Ian Milsom, som är expert inom kvinnosjukdomar och har arbetat som forskare och gynekolog i cirka 50 år. Han ser allvarligt på saken.
Och det är ett potentiellt allvarligt hälsoproblem för framtiden. Gonorré är en sjukdom orsakad av en bakterie. Den förs över sexuellt. Man kan få det via vaginal eller anal samlag. Symptomen hos kvinnor kan vara att man får flytning ofta. Men det kan också vara så att man har inget symptom.
Jag har pratat med Alma, Maja och Julia, som är 3 universitetsstudenter, om hur de tänker framöver på grund av den rådande situationen. De har själva inte direkt blivit drabbade av gonorré, men upplever ändå situationen som skrämmande framåt.
Man känner ett ansvar för man vill inte sprida vidare och sen på så sätt ge fler tjejer den risken.
Jag tycker det känns väldigt läskigt just också med tanke på att man kanske inte får några symptom. Och så kanske man upptäcker det väldigt sent.
Man kommer ångra sig väldigt mycket ifall man får det och så märker man att nu är jag steril hela livet. Det är ju såklart jätteläskigt.
Det känns obehagligt faktiskt.
Ian tar fram statistik från Folkhälsomyndigheten. Den senaste beräknade statistik kommer från 2022. Då var det cirka 3400 rapporterade fall av gonorré i Sverige. Det är en ökning med 23% från året innan. 77% av de som drabbas är män. Dock drabbas kvinnor hårdare om gonorré går obehandlad.
Gonorré ju kan sprida sig från slidan genom livmodern till ägglederna. Orsaken äggledarinflammation som kan leda till infertilitet. Tyvärr har behandlingen blivit svårare på senare år eftersom det har bildats resistenta gonorrébakterier.
Gonorrébakterien förökar sig i kroppen när man har blivit smittad. Kortfattat beskriver Ian att de förökade bakterierna utvecklar en egenskap att stå emot antibiotika.
Det som man kan förebygga på ett annat sätt, det är med information, för att sprida information till befolkningen hur man kan undvika detta.
Ian förstår allmänhetens oro, men han har förtroende för att forskningen kommer leda oss rätt i slutändan. Man arbetar på två fronter, både med att ta fram nya antibiotikasorter och vaccination mot sjukdomen.
Jag tycker inte man ska se allt för negativt för framtiden.
Reporter var Fanny Boman.
Och vi fortsätter med lite hälsa. Det har publicerats en ny Verian SIFO-undersökning beställd av vårdbolaget Estercare, rapporterar TT. Enligt rapporten har 4 av 5 kvinnor minst ett problem kopplat till kvinnohälsa under de senaste 6 månaderna. Några av de vanligaste problemen är klimakteriebesvär, följt av urinläckage, mensrelaterade besvär med mera. Besvären medför betydande samhällsekonomiska konsekvenser och leder till en försämrad jämställdhet, säger Lydia Graflund, vd för Estercare, till TT.
Vidare till bedrägerier mot äldre. Bedrägerier mot äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat över 80% de senaste 3 åren, enligt polisens nationella bedrägericentrum. På mötesplats Bergkristallparken i Tynnered leder äldresamordnaren Christian Falk en IT-support för personer över 65 år. Här får deltagarna hjälp med vardagsteknik och tips för att undvika att bli lurad på internet. Margot Andersson är där för att få hjälp med sitt bank-ID.
Det är en telefon och man ändå tar ut SIM-kortet. Försvinner det i bank-ID då?
Jag får oftast titta på olika sms och mejl och fråga om de är riktiga eller om det är fake. Man får inget gratis på nätet. Jag pratar jätteofta om. Och det tycker jag att folk börjar reagera mer och mer och är väldigt skeptiska till mejl och sms de får.
I en föreningslokal i Tynnered sitter Christian Falk och håller i Margot Anderssons mobil. Det är fredag och dags för veckans IT-support för seniorer. En storm har dragit in över stan idag, så deltagarna är färre än vanligt.
Undrar om det är några som vågar sig ut idag.
Tror du det?
Men Margot Andersson är på plats. Hon är här nästan varje vecka för att få tekniska tips, men också för att träffa folk.
Det är många äldre som är rädda eller tycker att det är obekvämt. Det här med att swisha och att använda bank-ID.
Antalet anmälda brott i fjol ökade mest av allt.
Vi ser en ökning på en viss typ av bedrägerier mot äldre.
Det visar preliminära siffror från brottsförebyggande.
Antalet anmälningar om bedrägeribrott mot äldre och personer.
Ja, det har rapporterats mycket om bedrägerier mot äldre den senaste tiden. Den typ av bedrägerier som ökat mest är social manipulation. Alltså samtal, mejl eller sms från en avsändare som säger sig komma från till exempel polisen eller banken. Det är Margot Andersson väl medveten om.
Godkänner du villkoren? Du har inte så mycket val.
Nej. Jag öppnar ju aldrig några mejl eller meddelanden om jag inte känner igen och vet vad det är för någonting. Och lämnar ju aldrig ut några kontonummer.
Vi trycker ju extremt mycket hårt på att bank-ID använder vi ju aldrig när vi har blivit uppringda, utan enbart när vi ringer själva till ett företag vi känner oss trygga med.
I den gamla telefonen som...
Och det går inte att använda längre.
Dagens IT-support närmar sig slutet och Margot Andersson har insett att hon inte kommer kunna ordna ett nytt bank-ID idag.
Jag hade inte med mig säkerhetsdosan. Så jag får göra ett försök hemma eller också får jag vänta till nästa vecka.
Reporter var där Nora Hellström.
Vi vänder blicken ut ur landet till Ryssland. TT rapporterar att den oberoende organisationen Reportrar utan gränser lanserar ett satellitpaket med nyhetskanaler som kan nå 4,5 miljoner hushåll i Ryssland. Dessa kanaler kommer att stå från ryska lagar och som säger att kriget i Ukraina är en särskild militär operation.
Vidare till trakasserier. TT rapporterar att nästan varannan tillfrågad som arbetar i EU-parlamentet säger sig ha utsatts för psykiska trakasserier. Detta visar en undersökning gjord av kampanjgruppen MeToo EP. Bland de som svarat fanns 8 EU-parlamentsledamöter. Parlamentet har ofta kritiserats för att reagera långsamt och för att inte ha tagit larmsignaler på stort allvar. Och nu blickar vi utrikes lite djupare med vår reporter Elsa Larsson.
Ja, och vi börjar i USA. För vi har under dagen fått in nya uppgifter om att republikanen Nikki Haley förväntas hoppa av försöket att bli presidentkandidat. Trump har vunnit med stor marginal i majoriteten av valen, vilket gör hennes chanser att komma ikapp nästan obefintliga. Om mindre än en timme, klockan 16, väntas ett uttalande från Haley, som har varit den enda kvinnliga kandidaten i årets primärvalskamp. Detta rapporterar Svenska Dagbladet och TT. Vidare till Ungern, för igår kväll stod det klart att landet accepterar Sveriges NATO-ansökan. Nu skickas den vidare till amerikanska utrikesdepartementet i Washington. Försvarsminister Paul Jonsson tror det rör sig om dagar innan Sverige är medlemmar.
Det är oerhört positivt att vi nu är, förhoppningsvis kommer att bli medlemmar, och jag tror inte det handlar om veckor utan det handlar förhoppningsvis om dagar. Det kommer att vara bra för Sverige och det kommer att vara bra för NATO och det kommer att vara bra för stabiliteten i hela det euroatlantiska området att Sverige kan bli en fullvärdig medlem av NATO.
Där hörde ni försvarsministern som är positiv till beskedet. Detta rapporterade SVT Nyheter. Och vi avslutar i vårt grannland Norge. För i oktober i fjol sköts en man till döds av polis i norska Stavanger. Detta efter att han tagit en bilförare om gisslan. Norska specialenheten som utreder fallet rapporterar nu i ett pressmeddelande att mannen sköts totalt 14 gånger. De två inblandade poliserna ska ha avfyrat 9 respektive 5 skott. Flera av dessa ska ha varit dödliga. Och detta var allt för dagens utrikesnyheter. Mitt namn är Elsa Larsson.
Vi går vidare till en uppföljning av Super Tuesday. Igår var det Super Tuesday i USA, den så kallade supertisdagen i svensk tal. Enligt tippningen inför gårdagen låg Donald Trump i toppen på den republikanska sidan. Och Joe Biden var i täten på den demokratiska sidan. Likt förväntat radade dessa två ledande kandidater upp segrar i flertalet delstater under Super Tuesday.
Efterdyningarna av valfebern ligger och värmer än i USA efter gårdagens intensiva och hektiska Super Tuesday. Primärvalen i USA avgörs ofta i praktiken under Super Tuesday. I och med detta kan man förutspå att årets presidentval kommer att stå mellan samma kandidater som tävlade mot varandra under 2020. Det vill säga nuvarande president Joe Biden och före detta presidenten Donald Trump. För att få en klarare bild av situationen och vad ett republikanskt kontra demokratiskt styre skulle innebära för USAs befolkning i praktiken har vi pratat med Axel Sundström, docent i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Vad tror du det hade i praktiken inneburit om Biden vinner valet? Hur det hade påverkat befolkningen och styret i stort?
Ja, det är svårt att säga såklart, men många bedömare är ju rädda att befolkningen som redan är så polariserad helt enkelt inte kommer att acceptera beslutet.
Om vi vänder på det istället och låter säga att ja, men Trump vinner valet, han går segrande ur detta. Hur tror du det hade påverkat?
Han har ju redan aviserat att han ska kasta ut en del meningsmotståndare från statsapparaten. Det är ju en komplex världsbild. Han menar på länge att det finns något som heter den djupa staten. Så att administrationen inte är neutral, att de statliga institutionerna och den opolitiska apparaten på pappret inte är opolitisk. Och det är väl många bedömare som menar att han försökte förra gången och att han nu kommer på med mer driv och professionell stab som kan göra den utrensningen.
Oberoende utfall, hur tror du liksom det slutgiltiga valet, den som liksom blir president, hur tror du det skulle kunna påverka oss här i Sverige?
Det är ju ingen som vet vad som verkligen kommer hända med den såklart elefanten i rummet, NATO-frågan, om han kommer gå hårt åt det här. Man kan ju tolka hans attityd kring NATO-länderna som ett sätt att få länderna att spendera mer av sina budgetar, men det är klart att det här hotet om att helt enkelt inte vara med i NATO är väl det som många bedömare tycker är oroväckande.
Reporter var Milla Eriksson.
Nu lite mer om NATO. Igår skrev Ungerns president under Sveriges NATO-ansökan, vilket betyder att alla medlemsländer i NATO har skrivit på. Men statistik från SCB visar att göteborgare är mer negativa till NATO än resten av den svenska befolkningen. Hanna och Livia, våra reportrar, tog sig ut på stan för att se vad göteborgarna tycker.
Mm. Vad tycker du om NATO?
Om NATO? Jag vet inte. Jag är inte så här jätteinsatt. Men jag tror att jag lutar åt att det är någorlunda bra med att gå med i NATO. Men samtidigt är det väl en liten känsla av oro det här med att vi måste gå med i militär allians. Vilket, om vi ska vara det neutrala landet som vi har varit i alla år, så ska vi inte behöva det. Ja, en viss trygghet är väl ändå att om någonting skulle hända så är vi en allians där de faktiskt hjälper.
Varför göteborgarna ställer sig så negativt till NATO verkar dock inte självklart. Men Martin, som vi precis hörde, har en teori.
Det kan vara någon typ av stolthet, om jag skulle gissa på den här klassiska göteborgska. Göteborg ska vara Sveriges huvudstad och Göteborg är så fantastiskt. Så det är väl att Sverige ska kunna klara sig utan något kanske. Någon typ av liten nationalitet över det.
Ja, för det är ju nämligen så att 29,5% av göteborgarna är emot det svenska NATO-medlemskapet i jämförelse med 21,2% av resten av Sverige. Men trots göteborgarnas inställning är det ju nu ett faktum att den svenska flaggan kommer att hissas vid NATOs högkvarter i Bryssel på måndag. En ceremoni som markerar att Sverige är fullvärdiga medlemmar i alliansen. Kristina har blandade känslor kring detta.
Både bu och bä skulle jag säga, eller vad ska man säga? Ibland tycker man ju att det är en självklarhet lite att vi också ska vara med och bidra. Och nästa så tänker man, men är det så bra? Är det jättesvårt? Jag tycker det är en jättesvår fråga faktiskt.
Reportrar var Hanna Andersson och Livia Andersson.
Nu skiftar vi fokus till kultur. Nästa vecka är det premiär för sista säsongen av den internationellt hyllade Netflix-serien Young Royals. Serien skildrar kärleken mellan prins Wilhelm och skolkamraten Simon på den fiktiva internatskolan Hillerska. Det är verkligen en emotionell berg-och-dalbana. Man får se väldigt mycket kärlek, men också mycket drama och svek. Så säger skådespelaren Omar Rydberg till TT.
Och vi fortsätter med kultur. Som varje år kommer Göteborgs stad dela ut kulturstipendier. För att stadens konstnärer ger detta och andra stipendier möjligheten till att kunna arbeta vidare med deras konst.
I en liten övningslokal i ett industriområde i södra Göteborg övar Malin Wettring på sitt saxofonspelande. Hon är en av förra årets kulturstipendiater i Göteborgs stad. Hennes huvudinstrument är saxofonen. Musiken hon komponerar kan dock vara svår att sätta fingret på.
Ja, det är alltid svårt att sätta någon slags genreöverskrift. Men jag kan ändå benämna det som någon slags modern jazz. Med mycket inslag av improvisation. Jag håller mycket på med fri improvisation. Där man inte har så strikta ramar utan där man använder sig av andra, ska man säga. Man släpper till exempel takt, form, rytm. Man spelar liksom från hjärtat.
Hon är en av 20 konstnärer som blir tilldelade vars 30 000 kronor i förra årets stipendie. Den som ansvarar för att stipendierna delas ut är Sven Rånlund, utredare i enheten för kulturstöd i Göteborg.
Stipendier i Göteborg har funnits sedan 70-talet, så det är en gammal och lång tradition av stöd till yrkesverksamma konstnärer. Så det är människor som är utövande konstnärer. Det kan vara allt ifrån bildkonstnärer till filmare och författare och dansare, teaterskådisar, scenografer som söker.
Kraven för att söka är enkla. Man ska vara bosatt i Göteborg, man ska ha minst 3 år av konstnärlig erfarenhet och man ska inte ha fått ett liknande stipendium från staden de senaste 8 åren.
Den här gången var det ungefär 330 personer som sökte, om jag inte minns fel. Och av 330 så är det 20 som väljs ut.
Detta och andra stipendier är till för att berika stadens kulturliv och framförallt för att hjälpa konstnärerna med att förverkliga deras idéer, även Malin Wetterings.
Det har gjort att jag har kunnat fortsätta fördjupa mig och ha fått tid att skriva ny musik, öva, göra allt sånt som man behöver göra som kompositör och musiker.
Men vilka som kommer att få samma möjligheter detta året, det får vi inte reda på än.
Det kommer offentliggöras i slutet av april när kulturnämnden fattar beslut om på sitt möte.
Och vi på Radio Göteborg nu återkommer när de slutgiltiga vinnarna av stipendierna utses i slutet av april. Reporter Joram Richter.
Vi går vidare till AI. I morse släpptes årets förtroendebarometer av Medieakademin. I år är första gången svenskarnas syn på artificiell intelligens mäts i barometern. Siffrorna visar att runt en tredjedel ser AI som en möjlighet och att en tredjedel ser det som ett hot. Vi har frågat några göteborgare vad de tycker.
Så jag tror det är lite samhällsfara om man inte begränsar det, om man inte kontrollerar det.
Astrid Carina Nilsson säger att många ser AI som något negativt eftersom det är nytt.
Ofta är det ju så när man får, när det kommer något nytt, så är det ofta de negativa grejerna som kommer först.
Enligt förtroendebarometern tycker alltså en tredjedel att AI är ett hot för Sveriges utveckling. Lika många tycker däremot att det är en möjlighet. Nina Milenic säger att hon känner sig orolig.
Alltså det kan användas i felaktiga syfte att skada någon personligen eller ja, samhälle.
Hur man ser på AI skiljer sig beroende på vart man jobbar, enligt förtroendebarometern. Tjänstemännen är generellt mer positivt inställda än arbetarna. Elliot Lager tror däremot att det är en generationsfråga.
Den lite yngre generationen som är uppväxta i det är ju, tror jag, mer så här neutrala. Vi är liksom lite vana vid teknikförändringar.
Andra frågor som ställs i rapporten handlar om förtroendet som finns för myndigheter och privata storföretag. Årets undersökning visar att ICA är det företag som tappat mest i förtroende. Den myndighet som ökat allra mest är polisen. Universiteten, sjukvården och Systembolaget ligger som vanligt i toppen på barometern. De som ligger allra längst ner i barometern är de sociala medierna som TikTok, Facebook, Instagram och YouTube.
Svaren i rapporten baseras på cirka 1200 intervjuer med personer mellan 16 till 24 år och gjordes under februari. Reporter var Nora Hellström.
Nu till lite glada nyheter för Göteborgs barnfamiljer. Lisebergs kaninland kommer hållas öppet för besökare under påskhelgen. Lisebergs eventchef Lotta Karlsbogård berättar till GP att de länge jobbat för att skapa ett event på barnlandet kring påsk. Nu får besökarna glädjas av kaninlandet redan i vår istället för den planerade öppningen nästa år. En liten tröst kanske för de som såg fram emot öppningen av Oceana.
Och nu till ett kåseri.
EU-parlamentet röstade den 28 februari för ett nytt körkortssystem som bland annat innebär att åldersgränsen för EPA-traktorer höjs från 15 till 16 år. Men då tänker jag, varför inte höja gränsen även för mopedbilar och moppar? De stackars tonåringarna som bor ute på landet och har en mil till närmsta busshållplats eller matbutik kan väl få behålla sina långsamma ruckel till fordon. Det finns ju inget annat sätt för dem att ta sig runt och heller inget annat att göra på vischan. Det verkliga problemet är tonåringarna i Kullavik och Särö som varenda en ska ha en mopedbil som kostar flera hundratusen att köra omkring med, trots att de bor med gångavstånd till både busshållplatsen, matbutiken och pizzerian. Jag har tappat räkningen över varje gång jag sett en moped resa genom en rondell mot trafiken eller nästan blivit överkörd av en mopedbil när jag går över ett övergångsställe. Visst, eporna kan vara irriterande när man fastnar bakom dem på en 60-väg och de kör ungefär 25 km i timmen. Men du hör inte talas om hälften så många olyckor med epor i jämförelse med olyckor med moppar eller moppebilar. Ska det verkligen vara lagligt för en 15-åring att köra en liten minibil upp till 45 km i timmen? Eller ja, egentligen ännu fortare eftersom hälften av dem trimmar sina moppar. Mopeder och mopedbilar som är skapade ur ett material likt en PET-flaska är fullkomligt livsfarliga ifall man krockar jämfört med en vanlig bil eller en epa. Låt ungarna ute på landet ha kvar sina epor. Om någon lag ska ändras så är det den gällande mopeder och mopedbilar.
Kursör var Maja Skvagersson. Nu djupdyker vi i sporten med Kajsa Andersson.
Ja, och vi börjar med hockey. Färjestaden tog under tisdagskvällen ett stort steg mot serieseger i SHL när de vann mot Skellefteå med 3-2. Viktor Ejdsell stod för två av lagets tre mål och Marcus Westfeldt för ett. Svenska Elias Pettersson blev målskytt i gårdagens NHL-match när hans lag, Vancouver Canucks, mötte Los Angeles Kings på bortaplan. Matchen slutade 2-1 till Vancouver. Över till motorsport. Internationella motorsportsförbundets FIA:s ordförande Mohammed bin Sulayem är nu under utredning då han påstås ha påverkat resultatet i Saudiarabiens Grand Prix förra året. Han ska då ha ingripit för att upphäva 10 sekunders tidsstraff som tilldelades Aston Martins förare Fernando Alonso. Detta rapporterar brittiska BBC. Över till volleyboll och ett historiskt ögonblick för Sverige inom sporten. Sverige blir ett av fyra arrangörsländer i damernas volleyboll-EM 2026. Det blir första gången sedan 1989 som ett stort volleybollmästerskap avgörs på svensk mark. Detta rapporterar Svenska Dagbladet. Totalt 15 av mästerskapets gruppspelsmatcher kommer att spelas i Skandinavium i Göteborg, skriver Svenska Volleybollförbundet i ett pressmeddelande.
Och nu över till fotboll. Bayern München vann gårdagens Champions League-match mot Lazio med 3-0. Harry Kane stod för två matchens tre mål och lagkamraten Thomas Müller för ett. Ytterligare en Champions League-match som avgjordes under gårdagen var mellan Paris Saint-Germain och Real Sociedad. Paris Saint-Germain gick vidare ur matchen med ett slutresultat på 2-1. Kylian Mbappé stod för båda PSG:s mål. Därmed gick både Bayern München och PSG vidare till Champions Leagues kvartsfinal.
Nu riktar vi blicken till stingrockan Charlotte. I ett akvarium i North Carolina har en stingrocka vid namn Charlotte blivit gravid, trots att ingen annan manlig stingrocka finns i samma akvarium. Charlotte har blivit känd världen över för det här, då just det verkar som att hon är både biologisk mamma och pappa till ungarna.
Stingrockan Charlotte har inte delat akvarium med någon manlig stingrocka de senaste 8 åren, men nu ska hon bli mamma. Ola Svensson, docent i evolutionär ekologi vid Högskolan i Borås, tror att det här handlar om partenogenes, eller jungfrufödsel som det också kallas, vilket i så fall innebär att Charlotte har skapat ett eget embryo från en obefruktad cell.
Det kan man tycka konstigt, men det är inte jätteovanligt. Det händer lite då och då.
Mm.
Det känns som länge att hönor kan lägga ett ägg som kläcks utan att ha en tupp i farten.
Men för just stingrockor så är det här fenomenet ovanligare. Det kan till och med vara så att Charlottes jungfrufödsel är den första som dokumenterats. Man vet heller inte varför det här händer.
Varför det händer vet man inte, och det diskuteras ifall det är adaptivt, alltså en slags anpassning. Och det är inte så lätt att veta. Så frågan är att det kanske är så att det händer ibland och så blir det här resultatet. Det sker så pass sällan så det är svårt att veta ifall det är så att säga en evolutionär anpassning.
En annan teori har varit att Charlotte ska ha blivit befruktad av ett av akvariets två manliga hajar. Anledningen till detta är att hon hittades med bitmärken på kroppen, vilket är vanligt vid parningsritualer bland hajar. Helt säker kan man inte vara förrän ungarna är födda, men just det här är inte en teori som Ola tror på.
Det skulle jag inte tro, jag tror de alldeles förskilda genetiskt.
Reporter var Emma Jeppsson, och nu ska vi få lyssna på dagens dikt skriven av poeten Rainer Maria Rilke.
Om och om igen. Hur väl vi än känner kärlekens landskap och den lilla kyrkogården med sina sorgenamn och den skrämmande tysta avgrund de andra faller i. Om och om igen vandrar vi två tillsammans under ålderstigna träd, ligger om och om igen ned bland blommorna, ansikte mot ansikte med himlen.
Uppläsare var Emily Tyrenius.
Och nu till lite väder. Idag verkar vårvädret ha lämnat oss. Under dagen är det klassiska Göteborgsvädret tillbaka med en mulen himmel och temperaturer på cirka 5 grader. Vinden lyser i alla fall med sin frånvaro med vindbyar på 3 meter per sekund. I eftermiddag svensas det klarna upp och vi kommer att få en solig men något kall kväll.
Ni lyssnar på Radio Göteborg Ny på K103 i Studentradion. Hör oss igen imorgon klockan 1. Dagens producenter var Edvin Nyberg och Emily Tyrenius. Dagens tekniker Alma Karlsson. Och vi i studion heter Tuva Bila Erlandsson och Elin Gustafsson.